Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Ska vi lämna palmerna här och gå vidare till månaden juli?
Mm, och då ska du berätta för oss om ännu ett fruktansvärt mord utfört av en invandrare mot en svensk.
Svenska. Det är ju lite ett väldigt dystert tema för året tyvärr. Den här gången handlar det om 17-åriga Vilma Andersson som hon försvann faktiskt redan i november 2019. 14 november och den 29 november så gick polisen ut med att man hade gjort ett fynd som bekräftade att Vilma var avliden och det skulle ju senare visa sig att det var hennes avhuggna huvud man hade hittat i en resväska i en garderob i den lägenhet som hon delade med sin sambo Tishko Ahmed. Och anledningen till att vi tar upp detta i juli, det är att då dömdes Tishko Ahmed till livstidsfängelse i tingsrätten. Det straffet omvandlades sen till 18 års fängelse i november. Och Tishko Ahmed försökte få upp det hela i HD, men det är nu står nog klart att de kommer inte att ta upp det här målet. Och hela historien är ju alldeles förskräcklig, alltså det är rena skräckfilmen och det är så många komponenter i detta som är otäcka och obegripliga, men jag kan bara säga det som en kort bakgrund innan ni kommer in, att det var alltså så här att Vilma Andersson var 17 år när hon mördades, men hon hade varit ihop med den här Tishko Ahmed ända sedan hon var 15. Och i den vevan så flyttade hon hem till sin syster. Därför att det var, hon hade lite röriga, stökiga hemförhållanden och sådär. Och det var det i samband med det som hon träffade Tishko då. Och de hade alltså då varit ihop i 2 år när han mördade henne. Ja, jag vet inte. Vem vill hoppa in?
Ja, jag kan bara säga att jag läste nu att hovrätten mildrade straffet för Tishko Ahmed. Det kom ju som en nyhet igår.
Nej.
Nej, det var det här med HD, Gustav, som kom nu igår, att de inte tar upp det. Ja, det stod klart i november att hovrätten omvandlade till 18 år.
Precis, och HD tar inte upp det, det stämmer.
Precis.
Och så i praktiken innebär det alltså 10 år efter 2/3 frigivning, eftersom han givetvis som alla andra mördare ska ut i förtid och en viss avräkning för tiden han har suttit häktad. Så 10 år för att styckmörda en 17-årig svensk flicka. Sen är det fritt fram att gå på gator och torg och starta ett liv igen. Och han har det säkert ganska okej i fängelset skulle jag tro. I 10 år, det är fängelse med bra standard i vårt
ja,
land.
Han är ju inte mer än 33 när han kommer ut, så att han kan hinna ställa till med mycket mer skada. Och alltså, men där vill jag vet inte om ni har någon helt utarbetad kriminalpolitik. Men vad tycker du, Gustav? Ska vi ha strängare straff? Ska livstid betyda livstid? Ska vi slopa 2/3? Fire away.
Absolut. Alltså 2/3 frigivning ska ju bort rakt av. Jag kan inte se ett enda argument till att du ska släppas ut i förtid. Mm. Alltså, du sitter den tid du är dömd till. Alltså, det är jättekonstigt att göra avräkning automatiskt. Det är ju samma med Federleys pojkvän, dömd till 9 års fängelse för grova pedofilbrott, släpps ut efter 6 år. Och alldeles oavsett vad du har gjort, oavsett hur du har skött dig, du släpps alltid ut efter 2/3 av tiden. Det är också ett sätt att försöka lura många människor att ja, men han fick 18 års fängelse. Ja, det innebär ju då 12 år ungefär. Så att det är alltid en viss avräkning också på häktningstid och så vidare. Men så det ska bort direkt. Det finns ju också redan idag i Sverige möjlighet att döma till livstid, men i praktiken brukar det ju alltid omvandlas till tidsbegränsat straff. För de flesta som är livstidsdömda, inte alla, men de flesta får ju omvandlat och släpps ut då efter en viss tid i fängelse. Och jag tycker definitivt att livstid, döms man till det, då ska det ju absolut vara normen att du sitter i livstid. Det kan ju finnas något, möjligen enstaka undantag till att släppas ut i förtid och när du har blivit gammal och grå, men i princip inte. Alltså, du är dömd till livstid av en anledning och du ska sitta i fängelse i livstid. För om du är dömd till livstid, då har du begått ett grovt brott. Du har mördat. Det är nästan alltid det handlar om. När du sitter i livstid. Även om jag tycker i och för sig att även pedofilbrott och annat borde ge livstid. Men jag ser ingen anledning till att släppa ut folk i förtid. Den här Tiskoach. Men det är klart att han ska släppas ut i förtid. Han ska sitta och leva på vatten och bröd. Sen ska han framförallt utvisas omedelbart. Och leva på vatten och bröd i sitt hemland.
Mm. Men, han är ju medborgare, Gustav. Vad gör vi åt dig?
Precis, och då blir han svensk då.
Ja, just det.
I hans naturliga hemland, vilket väl är Irak. Precis. Och så får han sitta där. Och så kommer någon, Victor Petters, säger, men hur ska det gå till? Jo, det är jätteenkelt. Vi tecknar ett avtal med Irak om att de tar hand om sina egna fångar. Och så ser vi till att det sköts. Inga konstigheter. Vi har avtal inom allt möjligt. Vi har avancerade skatteavtal med länder. Vi har avtal om miljöpolitik. Vi har avtal om handel. Vi har redan kriminalpolitiska avtal om utlämning och så vidare. Det är klart att man kan avtala med ett land att de tar hem sin medborgare när vi har dragit in hans medborgarskap. Så att det här med att det inte går att flytta tillbaka en mördare till hemlandet, det är totalt snömos. Allting går, och det är en enkel sak i förhållande till väldigt många andra saker som regleras i internationella avtal.
Jag säger som min mellanstadielärare Sture sa till mig, man kan allt vad man vill, bara man vill vad man kan. Och det har svenska politiker glömt. Det är klart att man kan stifta lagar som gör att man kan ta medborgarskapet ifrån människor. De människor som inte är liksom etniska svenskar. För de medlemskapen ska man ju aldrig kunna ta ifrån. Vi har ju inga andra heller. Men alltså, det är så dumt. Man säger, nej men det går inte, och det är inhumant. Och så menar, vi har ju, vad är motsatsen? Vi har humaniserat oss så till den milda grad att vi inte längre förstår att straff är straff. När du blir statsminister, Gustav, så kräver jag att du byter namn. Det får inte heta kriminalvården längre. De ska inte vårdas, de ska straffas. De ska tas bort så att vanliga människor kan leva tryggt. Och jag menar att det här med namnen är ett led i det här och liksom förvränga folks uppfattning.
Jag kan säga att vi kommer ha världens mest humana kriminalpolitik för brottsoffren. Vi kommer skicka hem varenda kriminell invandrare. Det är alltså världens mest humana kriminalpolitik för den egna befolkningen. Mm. Så att, om man drar det till sin spets, om man inte skulle ha några straff alls, är det humant då att mördare kan mörda fritt och sen springa? Det blir helt vrickat med vänsterns retorik att det är humant att inte straffa mördare, pedofiler och andra. Är det humant mot de som lever i livslång sorg efter att ha förlorat en anhörig eller se sitt barn trasigt efter en grov våldtäkt av en pedofil? Det är väl fan inte humant. Det är därför jag säger att jag har en human kriminalpolitik för offren och en mycket sträng kriminalpolitik för förövarna. Det är så det ska fungera. Och det kommer någon viktig Petter återigen, någon akademik, bara, det fungerar inte. Hur ska en pedofil begå nya grova brott när han sitter inlåst i en kall och rutten fängelsecell som jag kommer låsa in en pedofil mördare i? Mm. Kan någon förklara för mig hur det ska gå till? För att inte förstå hur man kan mörda en människa i en fängelsecell när man sitter inlåst i resten av sitt liv. Så det är klart att det fungerar. Men även om det nu skulle vara så att långa fängelsestraff när man till slut släpps ut inte så att säga fungerar, så innebär ändå fängelsestraffet upprättelse för brottsoffret. Och det är det som är det viktigaste. Att det är moraliskt fel att begå grova brott.
Skydd också för allmänheten ju. Alltså så länge de inte springer runt på gator och torg kan de inte göra fler människor illa, som du sa. Men det är ju den här vänsteridén om att alla ska rehabiliteras. Och just precis som Ingrid är inne på, det här med vård. Alla ska vårdas, rehabiliteras. Och det är väl en ganska typisk vänsterflum idé från 60-70-talet som fortfarande biter sig kvar i Sverige, att inte liksom brottsofferperspektivet är primärt, utan att det är gärningsmannens perspektiv som är det primära. Väldigt märkligt.
Ja, men visst är det så. Det är bara att titta på facit. Återfallsförbrytare som begår brott efter brott efter brott. Trots att vänstern säger att med våra milda straff så får människor en chans att rehabilitera sig. Men det är ju eget ansvar att välja om man ska leva i kriminalitet eller inte.
Och
det har ju uppenbarligen inte fungerat. Det är bara att titta på människor som åker in och ut i fängelset hela tiden. Enligt vänsterns logik så skulle de då efter första vändan, när de så att säga får en liten tillsägelse efter en grov misshandel, så skulle de direkt förstå att nej, men det här är inte värt att göra. Men vissa människor klarar inte av att leva enligt lagar och regler. Vissa människor är som pedofiler, de är kroniskt sjuka i huvudet. Du kan inte bota pedofili, det går inte.
Nej, det är helt rätt.
Tishko Ahmed är också garanterat sjuk i huvudet. Säger jag. Jag tänker liksom inte ge en exakt diagnos, men uppenbarligen är han störd.
Ja, ja, det har gjorts personlighetsutredningar att han är narcissist bland annat.
Han som har stört resten av sitt liv och borde därför hållas inlåst resten av sitt liv.
Ja,
helt annars rätt. Är det någon mer människa som utsätts för honom, eventuellt med lika grova metoder.
Ingen, vad tror du om att vi, när vi nu går in i augusti, att vi tar kyrkogårdstortyren först när vi ändå pratar krim här?
Ja, absolut. Då tar vi den. Och det var ju, det minns ju alla. Det kommer vi aldrig att glömma. Det är också något som kommer att bli inskrivet i svensk kriminalhistoria. Hur två 16-åriga pojkar är på väg hem från en fest. De är spiknyktra och de genar genom Solna kyrkogård och blir då tillfångatagna och torterade och våldtagna och dödshotade och nedgrävda under 10 timmars tid, tror jag det var. Alltså det är ett så fasansfullt brott så att man har... Alltså det är klart det var ju skönt att de inte blev mördade, men jag menar, alltså det hade de ju kunnat bli om inte någon hade fått syn på det och liksom slagit larm. Men det är ju verkligen, det är så, jag vet inte vad jag ska säga, för jag tycker det är så fruktansvärt. Det är, alltså sådana människor kan vi bara inte ha i vårt land.
Ja, och det visar ju sig att de här två gärningsmännen, eller misstänkta gärningsmännen ska vi säga, för att rättegången är ju pågående mot dem. En är 18 och den andra är 21 och en av dem var ju redan dömd till ett fängelsestraff som han inte hade börjat avtjäna än. Gustav, kommentar på hela den här hemska...
Ja, svenska fängelser är överfulla. Undrar varför. Och det är lång kötid för att sitta i fängelse. Du går väl fri ett år eller två år ibland innan du får avtjäna ditt fängelsestraff. Vilket innebär att vi har tickande bomber ute på gatan som har begått grova brott och som till och med har dömts för det. Befunnits alltså vara skyldiga till ett brott med fängelse i straffskalan och sen kan du gå helt fritt ett år eller två. Och det har jag alltid undrat. Man måste hela tiden... Back to basics. Så som man förstår politik när man är 12 år. Det är mycket bättre än att fastna i svenska politikeretablissemangets snack om att det inte går. Är du dömd till ett grovbrott ska du in i fängelse direkt. Alltså då får man ju bara fixa fängelseplatser så att det räcker. In med våningssängar, gör vad som helst. Men vi kan inte ha dömda brottslingar som går fritt på gator och torg. Alltså det är en helt sjuk idé att det ens kan få förekomma. När det gäller människor som döms till fängelsestraff för grova våldsbrott. För att, vad är det för avskräckande effekt om du döms till ett brott och sen kan du gå fri väldigt länge? Och jag har alltid stört mig på att såna här för mig obegripliga saker anses vara helt normala i ett land som Sverige. Det går inte, kommer någon juristetablissemang till Sverige och säger nej, du förstår inte Gustav, så här fungerar inte svensk rättsväsende. Nej, det kanske inte gör, men jag har ett förslag som innebär att alla dömda brottslingar för grova våldsbrott sitter i fängelse från dag ett eller häktade då sen direkt in i fängelse. Och sen är det bara att titta på hur det ser ut i svenska fängelser. Uppenbarligen är beläggningen då över 100%. Man vet inte hur man ska hinna med det här. Nu ska man bygga ett nytt fängelse. Det kommer också bli överfullt snart. Och de flesta som sitter i svensk fängelse är utlänningar eller invandrare som kan deporteras. Jag menar, vi skulle ha 20% om ens det i svenska fängelser av vad du har idag om du blir av med alla de här probleminvandrarna.
Morgan Johansson tycker det är fantastiskt att vi bygger ut kriminalvården. Som, det är tecken på att allting är lyckas jättebra i hans värld. Vi måste fråga dig också, Gustav. Nu har vi pratat om tre grejer här. Vilma, Tommy Lind och den här kyrkogårdstortyren som har det gemensamt att det är unga immarakillar som torterar, mördar och förgriper sig på svenskar. Vad är din analys av det fenomenet?
Ja, det kommer ju bara fortsätta såklart. Och man får nog beredd på att säkerheten, den personliga säkerheten, den personliga tryggheten är ju hotad för vilken vanlig svensk som helst i dagens samhälle. Sen säger politiker att för vanligt folk så är det aldrig någon risk. Som i princip när någon sköt rätt in i fönstret i Nacka och en student blev blind. Liksom, ingen fara för allmänheten. Det säger de ju alltid. Mm. Men det kan man inte köra längre. För det är uppenbart för alla nu att den besinningslösa kriminaliteten drabbar vanliga människor. Totalt oskyldiga människor.
Mm. Som inte kommer alls det att väcka folk då egentligen när det nu börjar krypa in på?
Ja, det tror jag att det gör. Alltså, kriminaliteten har ju ändå blivit en väldigt stor fråga i Sverige idag. Det har ju tidigare inte varit en stor fråga i Sverige eftersom Sverige har haft ganska låg kriminalitet för ett antal årtionden sedan. Men det har ju segrat upp till att bli en av de viktigaste frågorna. Men som jag alltid säger, vissa vaknar tidigt, andra vaknar sent och olika människor har väckarklockan inställd på olika tider. Så att vi får nog vara beredda på att en del av svenska folket har inte vaknat. Vissa kommer vakna nästa år, andra året efter det, trots att de borde ha vaknat för länge sedan. Men jag tycker nog ändå att det går i rätt riktning när det gäller just människors medvetenhet om problemen. Mm. Tragiskt nog så behöver det gå så här långt innan människor reagerar, men
Det värsta är ju om folk bara vänjer sig. Ja, men nu är det så här i Sverige. Och jag menar, vi har ju en generation unga människor som aldrig har varit med om något annat.
Ja. Nej, precis. Det gäller ju, och där måste ju den äldre generationen, och då menar jag alla som har levt i det gamla goda Sverige, delvis även jag själv, tillhör ju den aspekten, den äldre generationen. För att när jag var barn på 90-talet så hörde man ju aldrig talas om något sånt här.
Nej.
Och jag var inte rädd för att gå hem från skolan eller liknande. Och även jag inser ju att Sverige förmodligen var mer otryggt på 90-talet än på 50-talet och att det redan då började etableras gängstrukturer. Men även jag kan ju berätta om ett helt annat Sverige som är ganska nyligen. Så att alla vi som har växt upp eller har minnen från ett annat Sverige måste berätta det för ungdomar idag.
Ja.
Att det finns ett annat Sverige. Det är sjukt det samhälle du lever i. De har berövat dig ett land du aldrig fick uppleva på grund av medvetna politiska beslut. Som har slagit allra hårdast mot ungdomar som utsätts för rån, våldtäkter, misshandel eller att bara bli utstirrad på stan och inte veta om man kommer bli angripen eller inte av invandrargäng. Politikerna har förvandlat det här landet till ett mycket otryggt land och det har skett väldigt snabbt. Du kommer inte under överskådlig tid få uppleva den trygghet som dina föräldrar fick uppleva, som dina mor- och farföräldrar fick uppleva. Du har berövats det här och om det vill sig väl i framtiden, om det blir en annan politik, då kan du få uppleva det gamla goda Sverige i modern tappning. Men just nu lever du i ett sjukt land som du inte ska acceptera under några omständigheter.
Och det viktiga med det är då att förklara för dem att det här har inte skett på ett normalt sätt. Alltså det är inte bara så, ja men du vet, nu lever vi i den här tiden. Nej, det har skett genom medvetna politiska beslut. Och det är så viktigt därför att då förstår man också att det går att rätta till detta med medvetna politiska beslut.
Exakt. Ta bara afghanlagen. Alltså afghaner är... Jag ska inte åka dit för HMF här, men det finns en stor överrepresentation hos en del afghanska invandrare, så kanske friskrivit mig från HMF och tal. Det är en grupp som ibland ställer till med problem, inte alla afghaner. Det kommer vi nu sakta men säkert att få bevis på nu när alla de här afghanerna förr eller senare kommer få stanna i Sverige. Varenda afghan som döms kommer alltså vara resultatet av gymnasielagen som har skräddarsytts för att afghanerna ska få stanna i Sverige. De hade inte behövt stanna. De skulle inte ens ha fått stanna enligt rådande lagstiftning då. Men politikerna såg till att de fick stanna i alla fall trots att de inte hade några asylskäl. Och det innebär att det är politikerna som är ansvariga för vad den här stora gruppen afghaner som har fått uppehållstillstånd i Sverige också gör i framtiden. Och jag misstänker att det inte blir ett så rosenskimrande facit nu inom överskådlig framtid från den gruppen.
Och inget ansvarstagande kommer såklart att ske heller, som du vet. Vi konstaterade innan.
Jag såg någon som skrev på Twitter häromdagen. När jag var barn så betydde afghan en hund. En söt, långhårig. Det var tider det. Ja, men vi ska inte glömma att det var något annat väldigt intressant som hände i augusti. Och det var ju koranbränningen i Malmö. Det var ju då Rasmus Paludan, som den danska partiledaren för Stram kurs, som bestämde sig för att åka till Malmö och bränna en koran. Men så fick de inte tillstånd, så då sa de att de ville åka i alla fall, bara för att träffa folk och snacka och sådär. Och då stoppades han vid Öresundsbron och kastades ut och fick ett inreseförbud på 2 år, vilket slutade med att Rasmus kom ihåg att vänta här nu, jag borde nu vara svensk medborgare också, och fick detta bekräftat några veckor senare, och nu har han ett svenskt pass och ett danskt pass. Och jag vill veta, Gustav, jag har förstått det så här som att du har ju lite, alltså du är inte riktigt, du och Rasmus Paludan är olika som typer. Han är mer liksom vildvuxen, kan man säga, och gillar sånt här med liksom koranbränningar och så. Men jag tror att du kanske ändå har blivit ett, så att du vill bränna koraner. Men kan du förstå varför han gör det här?
Ja, absolut. Jag menar, hade Rasmus Paludan gjort någon annan okonventionell metod som inte handlade om invandringskritik, då hade han hyllats av det politiska etablissemanget som nytänkande. Han utmanar våra normer, han drar yttrandefriheten till sin spets och så vidare. Men eftersom det handlar om invandring och framförallt islam, så fördöms ju han som avskyvärd och klandervärd på alla möjliga sätt. Så det svenska politiker och kulturetablissemanget, för att det här är ju nästan gränslandet mellan politik och konst alltså, eller politik och kultur, om man får se det på det sättet, han är ju lite av en konstnär nästan när han ställer sig med den här koranen. Han skulle ju som sagt ha fått väldigt mycket hyllningar av det etablissemang som säger att man ska utmana normer. Mm. Det är ju ingen norm att bränna koranen, men det är ju faktiskt ett sätt att visa att det här är yttrandefrihet. Mm. Vi kan hata det hur mycket vi vill, men det här har man rätten att göra i Sverige. Hade han bränt någon annan bok hade ju ingen reagerat alls. Bränn Bibeln. Ingen skulle ha brytt sig, eller människor skulle kanske ha sagt att det är din rätt att göra det. Mm. Jag tror inte att det hade blivit upplopp i delar av Sverige. Jönköping, Sveriges Jerusalem, som står i brand.
Fri religiösa löper amok på gator, tror jag.
Så att han har ju verkligen lyckats sätta fingret på vad yttrandefrihet egentligen innebär, nämligen att du har rätten att göra saker som människor kan bli upprörda av. Jag har hela tiden sagt, för att vara tydlig också, att jag försvarar hans rätt att göra det. Jag kommer nog personligen inte att bränna en koran. Nej. Jag fördömer absolut inte Rasmus Paludan som gör det. Han har ju blivit medlem i Alternativ för Sverige till och med, och jag har välkomnat honom. Mm. Och det är ju inte fel att två partier i två olika länder har olika metoder. Men vi är ändå överens om att probleminvandrare ska ut. En stor del av de probleminvandrarna är ju muslimer. Det är inte bara muslimer, det finns ju andra också. Så att man ska inte tro att man har ett frikort att stanna kvar i Sverige bara för att man inte är muslim, utan vi gör så att säga en prövning av vilka som hör hemma i landet, i vilket fall som helst. Men muslimerna utmärker sig ju som en väldigt svårintegrerad grupp, för att uttrycka sig diplomatiskt. Yeah, jag har haft kontakt med Rasmus, och vi har en jättegod dialog, jag och Rasmus, och vi inser att våra partier är delvis olika. Och för att ändå så att säga försvara mig lite här, så Alternativ för Sverige är ju inget mellanmjölksparti, utan det är ganska livat på våra torgmöten också, med våra flygplatsutrop och invandrare som står och får höra att de ska åka hem till Mogadishu och andra länder. Så att det brukar ju bli livat även i Sverige, när vi i Alternativ för Sverige för fram vår återvandringspolitik på ett annat sätt.
Absolut, men det som jag vill säga, det är ju, alltså det som Rasmus gör är ju att visa både muslimer och svenskar som verkar ha glömt vad yttrandefrihet är. Jag menar, du ser liksom folk på stan som får frågor och så här, ja, jo, det är klart, det är jättebra, det ska vi ha, yttrandefrihet, men man behöver inte vara dum mot folk.
Mm,
alltså, det där är jättefarligt. Det är precis därför yttrandefriheten är en grundlag. Rätten att få lov att säga sånt som andra tycker är dumt, sårande, kränkande, eller på annat sätt upprörande. Och det är så viktigt, och eftersom det inte finns någon yttrandefrihet i islam, så måste svenska folket göras uppmärksamma på detta. För folk vet ju ingenting om islam, och de förstår inte det, att I sharia är det, alltså råder det dödsstraff på att kritisera islam och muslimer. Mm. Till du, det räcker till och med att du skrattar åt muslimer så ska du bli av med huvudet.
Mm. Gäller det inte att skratta här? Nej, men vi skrattar gärna här. Och det är återigen... Det svenska etablissemanget, de har ju alltid varit väldigt pigga på kristendomskritik, förlöjligande av kristendomen. Och du tror på en gud, gud vad löjligt, och du läser Bibeln, och vad är det där för trams? Vi är moderna människor här, vi är sekulariserade. Men muslimer däremot får inte kränkas under några som helst omständigheter. Men man avskaffade ju hädelselagar mot kristendom för flera årtionden sedan i Sverige, för att det var otidsenligt. Men det gäller ju då inte islam. Och återigen, jag pratade i början av vårt samtal om att det inte finns någon logik i vänsterns eller liberalernas resonemang om till exempel kulturell appropriering och annat. Det finns heller ingen direkt logik när det gäller religion. För de säger ju alltid att man inte ska kritisera eller kränka människor, men de kränker kristna på daglig basis. Mm-mm. Jag skulle säga att kristna i Sverige är nästan mer utsatta för förlöjliganden, förföljelser, kritik än vad invandringskritiker är idag.
Ja. Yeah.
Jag vet väldigt många människor, kristna, djupt sympatiska människor som känner att de blir ju hela tiden ifrågasatta, det är löjligt, alltså du tror på Gud. Alltså det är nog inte enkelt i Sverige att leva som kristen idag, för att hela etablissemanget eldar ju på de här föreställningarna om vad kristendom innebär.
Ja, och, vilket har gjort att många kristna har liksom nästan gått under jorden. Alltså de säger inte att de är kristna. Och, men det som har hänt sen Maria och jag började liksom berätta om att vi är kristna och att vi ber till Gud. Vi är lite nykristna och har varsitt nytt kors.
Jag säljer mig till den skaran också.
Härligt att höra. Jajamän. Och sen vi började säga det och sluta varje program med Gud välsign er. Det strömmar in människor. Det är mejl, det är Facebook-meddelande. Och vad underbart att höra, Gud välsigna er för att ni välsigna oss. Det finns en stor, stark kristen tro där ute. Och nu vågar de pippa upp lite grann i alla fall.
Ja. Och det visar ju att många kristna faktiskt är av det gamla, goda svenska virket. Att man är stadgad och stabil i sin tro. Man lever i ett samhälle som ofta driver med kristna, som förlöjligar det här. Man får inte någon draghjälp direkt av etablissemanget. Men man står ändå stabil i sin övertygelse, medan många av de här muslimerna, jag vet inte ens om de är troende, de klarar alltså inte av minsta lilla kritik mot sin religion innan de fullständigt tappar fattningen. Mm. Och det tyder ju på att du inte är stabil, du är inte trygg i dig själv. Du är hela tiden nära någon form av mental syntax-error. Så att på det sättet skiljer sig ju faktiskt många av de här personerna som bekänner sig till islam
och
i Sverige.
Just i det grundläggande synen på sekulärt och andligt. Precis. Eller vad man ska säga. Och att det här att islam är mer av en allomfattande ideologi som inte gör skillnad på, hur är det nu, ge kejsaren det som kejsaren tillkommer och Gud det som...
Gud, det som tillhör precis. Gud, ja, precis.
Exakt.
Det vingade ord från Matteus evangeliet.
Oj, vad han kan! Ja.
Det står i något annat evangelium också. De är ganska lika varandra. Nej, men precis. Jag har nog sagt det som behöver sägas här, men jag har god kontakt med Rasmus Paludan och vi ska se till att det här samarbetet kan fungera på bästa möjliga sätt. Men till de AFS-are som ändå undrar här så vill jag säga att vi kommer ju liksom inte bli några copycats till stram kurs, utan vi respekterar varandra, vi är nationalister, vi inser att det fungerar på olika sätt i olika länder, olika partier. Och så ska vi se till att göra något bra av det här.
Ja, det ska bli spännande att se vad som händer där nästa år. Mm. Och nu tar vi oss an september och det är ett par olika saker där. Men vi ska se ett litet klipp för att helt plötsligt så gick ju biträdande rikspolischefen eller vad han var för en, tror det var, ut och pratade om klankriminalitet. Ett ord som ju var fram till dess förbjudet. Det var ju nästan så att man kunde bli HMF-åtalad för att bara säga, sätta ihop liksom klaner med kriminalitet. Och detta fick till följd att Jimmy Åkesson var i en liten debatt med statsminister Stefan Löfven. Om han nu äntligen skulle kunna tänka sig att erkänna att stor invandring leder till mer kriminalitet. Och kanske till och med be om ursäkt för att han hade påstått något annat.
Herr talman, så sent som i måndags i samband med Stefan Löfven och Annie Lööfs presskonferens så kunde vi notera att Stefan Löfven inte ser någon koppling mellan grovt kriminella utländska nätverk i Sverige och Sveriges migrationspolitik. I princip hela övriga världen, herr talman, gör en annan analys. Och min ganska enkla fråga till statsministern är följande. Varför har Sveriges statsminister Stefan Löfven så förfärligt svårt att tillstå sambandet mellan stor invandring och växande kriminalitet?
Statsministern.
Tack, herr talman. Jag svarade så sent som igår på en journalistfråga om precis detta. Och med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, ja, då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Det är glasklart. Vad jag vill undvika och vad vi ska vara oerhört noga med, det är att inte koppla ihop brottslighet automatiskt till hudfärg eller religion eller något annat. Den rågången måste vi hålla stenhårt. Och det är därför som vi också behöver nu satsa mer på människors möjlighet att ta sig in i samhället. Och det är därför det blir obegripligt att Sverigedemokraterna i vanlig ordning alltid röstar på högerbudgetar där det blir mindre utbildningsmöjligheter för människor som ska ta sig in på arbetsmarknaden. Så hjälper man inte människor vidare. Så det är klart att integrationen är A och O. Det är därför januaripartierna nu tar tag i integrationen så att vi ser till att människor kommer in i samhället.
Jimmy Åkesson.
Herr talman, en studie från Lunds universitet förtäljer följande. 79% i kriminella nätverk har utländsk bakgrund. 85% i gatugäng har utländsk bakgrund. Jag känner inte till, herr talman, någon, åtminstone inte i den här församlingen, som kopplar ihop hudfärg och kriminalitet eller religion för den delen med gängbrottslighet. Det har inte med varandra att göra överhuvudtaget. Jag känner inte till att det finns en sån argumentation. Däremot så finns det en uppenbar koppling mellan ansvarslös migrationspolitik och misslyckad integration och ökande brottslighet i invandrartäta delar av vårt land. Och jag har inte hört statsministern göra den kopplingen att han har ett eget ansvar för det här. Att han har ett eget ansvar med sitt Europa som inte bygger murar och så vidare, så fick vi detta istället. Jag vill höra Stefan Löfven ta ansvar och säga jag hade fel.
Ja, han sa inte att han skulle be om ursäkt, men han skulle åtminstone säga att han hade fel. Kommer vi få höra det någon gång, Gustav?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag har inte hört någon som kopplar ihop hudfärg och kriminalitet. Det är min imitation av Åkesson.
Ja, men det är en bra inlaga av Jim Åkesson här.
Ja. Mm.
Det är det faktiskt.
Varför är det bra?
Dels är jag ju påläst. Och man känner alltid på att vara påläst här. Vilket Stefan Löfven inte är. Stefan Löfven tycker och tänker fritt och har noll koll på verkligheten och på eventuell fakta som backar upp den. Här är Åkesson bra påläst och då kan man ju också, som jag sa nyligen, stå stadgad i sig själv, vara trygg i sig själv. Verkligheten är ju här på Jim Åkessons sida. Mm. Mycket enkelt, mycket bra. Behöver inte vara svårare än så här faktiskt. Men, och det blir ju svårt också för Stefan Löfven att avfärda det här med att var det 85% han sa som är, har invandrarbakgrund eller född i annat land eller vad det nu var för begrepp. Och men det har ingenting, om vi får tolka Stefan Löfven till vad han egentligen menar, det har ingenting med att man är invandrare att göra. Nej, men varför är det i så fall en sån enorm skillnad mellan svenskar och invandrare i gängkriminalitet och annat? Om det nu inte har någonting med detta att göra.
Ja, men det är ju för att Löfven vill mala det här med socioekonomiska orsaker. Mm. Han menar att allting har med det. Om svenskar hade bott i utanförskapsområden så kallat, så hade de också varit gängkriminella.
Mm. Vi vet ju att det är så förfärligt mycket gängkriminella i Arjeplog eller andra orter i Norrlands inland som också har svåra socioekonomiska förutsättningar. Där brinner vi bilar varje dag då.
Ja. Och dessutom var det ju så att
arbetslösheten i väldigt många företrädesvis svenska kommuner är hög. Framförallt i Norrlands inland men även i vissa andra delar av landet. Det finns inga bilar som bränner där.
Nej.
Det finns inga gäng som rånar och mördar. Trots att de inte har det så fett många människor som lever i avfolkningskommuner. Ja, men i så fall borde det här vara Sveriges farligaste områden att vistas i.
Mm. Nej, men alltså, det är ju också så att det bodde ju svenskar i de här förorterna ända fram tills massinvandringen. Mm. För då flyttade ju svenskarna därifrån, och man har ju pratat om att, alltså, white flight, och att när det kommer över en viss procent så vill inte svenska bo där. Men det är också så, har vi ju hört från väldigt många, att de blir bortmotade. Att somalier exempelvis bestämmer sig för att i den här trappen ska bara vår klan bo, eller hela längan liksom. Mm. Och så tvingar man mer eller mindre bort svenskar genom att trakassera och hota och sådär. Så att, jag menar, och de förorterna var då inte några liksom gangsterparadis när det var svenskar som bodde där. Mm.
Det är ju etnisk rensning det handlar om.
Mm. Mm,
det är det. De är ju etniskt rensade från svenskar. Mm. Och det var inget problem. Det är inte så att det vilar förbannelse över de här områdena. Nej. Kronogården i Trollhättan eller Rinkeby. Det är inte området, det är inte byggnaderna som är problemet, utan det är befolkningen som bor där som ansvarar för om det är tryggt eller inte. Och det var som sagt inte tryggt, det var som sagt inte otryggt där. Det var inga problem att bo där innan massinvandringen.
Alltså upprinnelsen till hela det här är, som Ingrid sa då, att Mats Löfving, biträdande rikspolischef, gick ut i Ekots lördagsintervju och använde ordet klan. Mm. Och han sa bland annat att de har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar. Och han sa en hel del andra saker också. Det här var ju liksom ett utspel som fullständigt chockade etablissemanget. De visste ju varken ut eller in, för att å ena sidan var han då högt uppsatt polischef och hade antagligen, får man anta, god underrättelseinformation och annat. Och å andra sidan så använde han ord och sa saker som han absolut inte får säga.
Vi kan väl gissa att det här blir ju väldigt pinsamt för etablissemanget. Samtidigt så kan man kanske inte direkt avskeda honom, för det blir för uppenbart då att det handlar om stalinistiska metoder. Men låt mig åtminstone gissa att han inte kommer bli ordinarie rikspolischef i framtiden. Nej. Den dörren är nog stängd här, så att det kan så att säga bara gå neråt efter det här.
Var det inte så att han omplacerades eller fick ett annat jobb?
Visst blev han chef för Stockholmspolisen eller någonting sånt där. Ja, nu är han regionschef för Stockholm och Gotland. Mm. Vilket väl är, jag vet inte om det är att anses som ett snäpp ner, men jag kan väl anta det. Alltså.
Jag antar det, om han var vice rikspolischef innan och sen bara blir någon form av regionansvarig, så låter det ju spontant som en degradering.
Och jag tror att han gjorde detta därför att han och hans personal säkert i åratal har försökt att nå fram med den här informationen till regeringen och för att få dem att göra någonting. Och till sist så tänkte han, nej, nu säger jag det, för de kommer aldrig att göra det. Mm. Så tror jag att det gick till. Mm. Hörrni, vi måste ju också prata lite om Estonia-dokumentären, för den kom ju i september. Och du, Gustav, har ju goda kontakter med just Estland och du intervjuade någon kollega till dig själv strax efter att dokumentären har släppts.
Precis, jag gjorde ju en livesändning med Jack Madison som är Europaparlamentariker för ECRE och som också var viceordförande för partiet under ganska många år. Så han har ju god insyn i regeringsarbetet i Estland eftersom ECRE sitter i regeringen. Och det är naturligt att han då som Europaparlamentariker också har god kontakt med sina kollegor på hemmaplan. Men han gav ju lovande besked att Estland vill inte förtiga någonting, utan Estland vill gå framåt nu med det här och ha en utredning, eventuellt också bärga såväl kvarlevor som båt. Och han förklarade huvudsakligen med att det är en ny regering som styr i Estland idag. Det är alltså inte samma regering som då, inte samma partier. Den nuvarande regeringen har alltså inga som helst problem med att avslöja eventuella felaktigheter och brister som tidigare regeringar har gjort. Och min analys då är direkt att Sverige har ju i praktiken samma regering idag som då. Mm. Socialdemokrater som styr. Visserligen övergångsregering då på den tiden, men det är samma intressen, samma djupa stat för att hårdare något. Och politiker som styr. Och det är klart att Stefan Löfven inte vill vända på fel stenar där man avslöjar enorm korruption eller vanskötsel från Ingvar Carlsson eller andra toppsossar. Mm. Så att jag sätter min tilltro till Estland här. Jag vågar inte spekulera i vad som har hänt, varför båten sjönk. Precis som med Palmemordet så låter jag det vara osagt. Men jag hoppas och tror att vi kommer få det svaret inom en kanske ganska så snar framtid. Det känns åtminstone som att Estonia kan klaras upp betydligt mer trovärdigt och med större möjligheter än Palmemordet faktiskt.
Mm. Det enda som jag har ju mina så kallade mina fåglar, mina hemliga källor, och där råder det total konsensus om att nej, Estland bara morrar och gläfsar. När det kommer till kritan så kommer Sverige att på något sätt se till att få som Sverige vill. Och jag såg ju att det kom ut för en tid sedan en nyhet om att Sverige ska bygga kärnkraftverk i Estland. Är det någon slags betalning kanske? Ja, för att alltså man ska sluta bråka.
Man ska inte underskatta det att Sverige oftare blir en mobbare i internationella sammanhang. Vi vill ofta läxa upp andra länder, så vi är inte alls så där snälla som vi vill i sken av, utan vi förklarar för länder hur de ska styra sina länder. Vi kommer med direktiv, oönskade råd ofta. Minns när Anders Borg åkte till Finland och sa att Finland måste ta emot fler invandrare för att rädda ekonomin. Och det gäller hur vi talar till Ungern och Polen idag. Alltså, Sverige är ju mobbare. Mm. Och det är möjligt att det här svenska stormaktsvansinnet sitter i än idag mot Estland också. Att ni ska banne mig inte tro att ni kan komma och göra någonting mot vår vilja. Mm. Så att det gäller väl att man är realist här och inser att det finns ganska mäktiga intressen. Om det nu är så att det finns saker som ska döljas, då finns det mäktiga intressen som inte kommer ge upp utan en ganska stark fight.
Vi får se. Vi håller tummarna i alla fall och hejar på Estland.
Jajamän, det gör vi.
Nu går vi till oktober och då ska vi prata om ännu ett hemskt mord, men den här gången i Frankrike. Och jag ber om ursäkt att det blir så många tråkiga nyheter och så mycket mord, men mordet på Samuel Paty kan vi helt enkelt inte gå förbi. Vi kan inte komma runt det.
Nej, precis som man säger, lite politikerspråk.
Det vad var det som hände, Maria? Kort.
Ja, kort så Samuel Paty var lärare i samhällskunskap, om jag inte är helt felinformerad. Han brukade på sina lektioner när han pratade om yttrandefrihet visa Muhammed-teckningar. Och så gjorde han även nu, och han hade som policy att de muslimska elever som inte ville se de här bilderna, de fick lov att lämna klassrummet om de kände sig obehagliga till mods. Men tydligen så var det ju då någon muslimsk elev som kände sig otroligt kränkt av att han visade de här teckningarna, och som gick hem och berättade för familj och släkt, och snabbt spred sig ryktet om att han gjorde så här, att han visade de här teckningarna på sina lektioner, och det spred sig som en löpeld i sociala medier och annat. Och upp poppar en ung man, var han tjechen?
Jag tror det.
Ja. Och tar på sig det här att röja Samuel Paty ur vägen för det fruktansvärda brott att han har visat en bild. Så han hugger huvudet av Samuel Paty på öppen gata. Det var vad som hände.
Och sen någon vecka senare så var det ju tre stycken kristna som attackerades i en kyrka i Nice, var det va? Och slaktades även de. Och dessa muslimska attacker mot kristna pågår ju dagligen över hela världen, och vi har även fått det nu till Europa sedan ganska lång tid tillbaka, men det blir bara värre och värre. Men det enda politikerna pratar om, det är hur vi nu ska stoppa islamofobin. Jag kan berätta för dem att det är banne med ingen fobi att vara rädd för muslimer och islam, därför att sådana här saker händer i islams namn. Det görs för att hylla Allah. Så det går inte att säga, det här är inte liksom, ja men det var psyksjuk och så, vilket de ofta försöker få det till. Utan de är ju drivna av den ideologi de tillhör. Men det får vi ju aldrig. Men konstigt nog, för vi gillar ju inte Macron särskilt mycket, Frankrikes president, för han är ju en sån här globalist utvald. Men av någon märklig anledning så har han varit ganska tuff efter detta, och han har ju till och med ställt ultimatum till de här muslimska företrädarna, alltså imamerna och så, att de måste ansluta sig till den franska sekularitetsprincipen. Men sen så blev det inga mer nyheter om det, så att om de har gjort det eller vad som har hänt, det vet jag inte.
Ja, jag tror inte att muslimerna sitter med basker och äter pain riche och utropar Vive la France, som man säger så. Så att Sekulariseringsprogrammet kommer aldrig gå att genomföra. Däremot kan deporteringsprogrammet genomföras okay. ganska enkelt i jämförelse. Och sådana här bestialiska mord som chockar en hel värld visar ju att vi kan inte leva med de här människorna. Det går bara inte. Och visserligen sa Frankrike att nu ska vi utvisa fler islamister utan medborgarskap. Men det rörde sig ändå bara om några hundra om jag minns rätt. Och Frankrike är ett land som har 5 miljoner muslimer minst. Så mycket att till och med Frankrikes ambassadör satt efteråt i SVT Agenda och sa att Frankrike är ett muslimskt land. Alltså som han tyckte att det var en kvalitetsstämpel då, på Frankrike. Att det här ska vi inte kränka några muslimer, för vi är faktiskt ett muslimskt land. Det är den näst största religion, sa han. Som att det vore det yttersta beviset på att ett land då har utvecklats.
Ja. Det var ett väldigt märkligt uttalande just det, Gustav. Jag får bara passa, apropå den intervjun. Därför att han sa ju bra saker i den intervjun också. Han sa ju också att diskussionen spårar ofta ur därför att folk börjar prata om huruvida det är rätt eller fel att visa de här teckningarna. Och då menar han på att kan vi inte hålla oss till det att det här är en diskussion som handlar om mord, inte om teckningar?
Ja, men precis, precis. Det är ju sjukt. Det blir ju återigen skuldbeläggande av läraren att men var han tvungen att visa en bild på Mohammed och vad är det för nytta av det? Och till slut lever vi då i ett muslimskt kalifat där vi inte får göra någonting för att någon kan bli kränkt. Så att det börjar med nål och slutar med silverskål. Och därför tycker jag att det är sjukt att alla så kallade yttrandefrihetsvänner inom svenska etablissemanget som säger att vi ska ha ett fritt ord och så vidare. Var är de nu? Och var är de när Lars Vilks angrips som måste leva med livvakter? Det är uppenbart att vi har en stor del av befolkningen i våra länder på grund av invandring som inte längre kan tolerera yttrandefrihet. Inte ens något så harmlöst som en teckning på en person som redde för 1400 år sedan.
Men det är, alltså som sagt, alltså det folk måste förstå att det är förbjudet enligt sharia. Alltså muslimer är övertygade om att sharia-lagarna kommer direkt från Allah. Och Allah har alltså sagt att den som visar en bild på Mohammed eller skrattar åt dig för du är muslim, ska du döda. Och kom ihåg att det är det enda säkra sättet att komma till det muslimska paradiset, det är att döda otrogna. Då har du fribiljett. Ju fler du dödar, desto fler i din familj kan du få med dig.
Och då måste Ingrid, som vanligt måste vi komma med den brasklappen nu att nej, alla följer inte påbuden till punkt och prickar. Nej. Så att vi inte blir anmälda för HMF igen.
Det viktiga är att folk måste förstå detta. Alltså, det är inte bara, alltså, jag tycker inte de ska göra det, givetvis inte. Men om de vill göra det i sina egna länder och leva efter sharia-lagar som går tvärt emot allt vi tror på. Folk måste bara förstå att de tycker inte att de gör något fel. Det är därför inga muslimer går ut och fördömer såna här halshuggningar. För de vet att Allah säger så här.
I länder där sharia-lag råder så lyder ju alla under sharia-lagen. Och då är ju detta ett icke-problem, för då är det ingen som känner behov av att rita teckningar av Mohammed. Eller det gör de kanske, men det är ingen som vågar göra det. Men vill de ha, det är precis som du säger, vill man ha sharia-lag så bor man med fördel i ett land där sharia-lag gäller. Men varför vi ska börja umma och humma och tumma på våra lagar och regler av vår sekularism, det är för mig en fullständig gåta.
Och jag menar, alla de så kallade liberala demokratier i västvärlden som tar in en stor grupp människor som inte direkt delar våra värderingar, om man säger så, blir ju förr eller senare polisstater, militärstater, kontrollstater, där befolkningen lever under massiv övervakning och där det är poliser och militärer med automatvapen i varenda gathörn. För att kunna upprätthålla någon som helst säkerhet i de här länderna. Så att den här naiviteten att man är tolerant mot människor som överhuvudtaget inte har minsta intresse av att leva i harmoni med samhället, det leder ju förr eller senare till väldigt kalla, kontrollerade samhällen. Och det är ju bara att titta på hur det ser ut på julmarknader i Tyskland eller Frankrike och jämföra med en julmarknad i Ungern eller Polen. De ena har stora betonghinder uppställda, militärer, och de andra går ganska fritt. Hur kan det komma sig att vi i julhandeln måste ha cementklossar, militärer, kameraövervakning? Behövde du det på 50-talet i Sverige också, eller?
Nej.
Det borde vara omöjligt att missa sambandet där, men en del gör ju det med flit.
Min poäng med detta är att liberaler, teorin predikar om liberala samhällen, det ska vara lite avslappnat och öppet och vi lever som vi själva bestämmer. I praktiken så leder det till kontrollstater, polisstater, som Frankrike har blivit, som Storbritannien har blivit, som alla länder som har massinvandring blir till slut.
Ja, det är fruktansvärt. Ja, då går vi över till november och där tycker vi det finns två väldigt minnesvärda händelser. Det ena är ju presidentvalet i USA och det ska vi prata om i december istället eftersom det fortfarande är väldigt mycket frågetecken. Utan vi ska kort nämna, vi har ju pratat om det många gånger, men vi kan ju höra Gustavs syn på att jag och Maria åtalades och ställdes inför rätta den 2 november i Helsingborgs tingsrätt. Misstänkta för hets mot folkgrupp för en artikel vi hade publicerat men inte skrivit som handlar om faran med många muslimer som jobbar på apotek, som driver apotek också.
Ja, ni verkar ha en komplicerad relation med Helsingborgs tingsrätt. Ni har väl klippkort där nästan?
Jag har ju varit där en gång tidigare.
Det är faktiskt första gången för mig, Gustav. Det var Konrad förra gången och Ingrid som...
Ja, just det. Men det verkar otroligt att man drar er inför rätta med alla de resurser som det här tar i anspråk också av rättsväsendet. Det är inte gratis att genomföra utredningar, rättegångar och annat. Och nu har det överklagats för en kommentar som en person har skrivit på er sida. Som också var en berättigad invändning att vad händer när människor har lojalitet till sin egen grupp men inte andra grupper av människor. Kan man då misstänka att en viss korruption kan uppstå? Och det är väl fullt rimligt att korruption uppstår inom apoteks- och läkemedelsbranschen precis som i alla andra branscher där lojalitet baseras på klan eller släktskap eller annat. Så att det var ju en harmlös kommentar i sammanhanget. Och ändå leder, nu är det väl friande dom i första instans i alla fall. Vi vet inte hur det går. Tyvärr är ju risken att ni döms. Men även om ni nu är fria så är det ju sjukt att det ska ta sådana här enorma proportioner, va?
Ja, antagligen så var det också en, tyckte man, en förvärrande omständighet att det handlade om just apotek och att vi attackerade eller att artikelförfattaren attackerade muslimer då i deras yrkesutövning och så vidare. Vi såg ju nyligen en dom mot en kvinna som hade haft invändningar mot en apoteksanställd med slöja och fälldes för förtal, nej, kränkning.
Jag vet inte, men vad hon hade gjort
var ju att hon
förolämpning tror jag det
betyder. Förolämpning var det, exakt Ingrid. Det var precis vad det var. För hon hade sagt att du är vackrare utan slöja och någonting, att hon inte gillar slöja eller någonting. Ja, det var kriminellt att säga det. Och det hade vad jag förstod att göra med att hon riktade sig till den här apotekspersonalen i dens yrkesutövning. Men hur som helst, precis som du säger så tingsrätten konstaterade ju att det här har skett inom ramen för fri och öppen debatt. Vi har inte censurerat några kommentarer. Där är massor med kommentarer under artikeln som är både för och emot. Åklagaren läste ju upp många av dem och det sköt ju henne ganska rejält i foten kan man ju säga, för det var ju till vår fördel att vi hade tillåtit alla de här ganska yviga kommentarerna där bland annat stod att Ingrid och jag var psykiskt sjuka och behövde vård och liknande. Så att det var ju...
Det ser man fördelen av att inte censurera, utan att man lever som man lär, man har en öppen debatt. Jag censurerar inte på min YouTube-kanal heller, utan det ibland är det lite vilda västern där i kommentarsfälten. Och så ska ju yttrandefriheten fungera. Så det var ju tur att ni åtminstone den här gången hade kunnat använda det som försvar mot det brott ni själva var åtalade för. Ni åtalades ju också för att ni hade tillåtit yttrandefrihet, men ni kunde ta er ur det av samma anledning. Men vem vet hur det går i nästa instans?
Alltså, jag har ju svårt att tänka mig. Normalt sett så brukar det vara så att man kanske fälls i tingsrätten därför att där sitter det nämndemän. Alltså de är ju liksom tre nämndemän och en juristdomare. I hovrätten är det ju omvända förhållandet. Eller det är tre juristdomare och två nämndemän. Så att de brukar ju rätta till tingsrättens fel. Men här menar jag ju att tingsrätten har gjort en helt korrekt bedömning eftersom inte minst våra försvarsadvokater hade ju tagit fram ett flertal prejudicerande domar från Högsta domstolen och från Europadomstolen som visar att folk har friat för betydligt värre saker än att spekulera i huruvida muslimer ska vara lojala med oss eller med andra muslimer. Så att det tror jag, då hade det nog rättats till i hovrätten. Det är därför det är så obegripligt och obehagligt att åklagaren överklagar en så tydlig dom. Och vad har hon för argument? Jo, så här. Det står i domen att det var att de har visat viss missaktning, men att det ändå skulle vara viktigare med yttrandefriheten. Det tycker inte åklagaren. Åklagaren kräver att att hovrätten ändrar domen. Alltså det är ingen argumentation, det är jättekonstigt att det är upp.
Ja, men alltså, vad händer med yrkesstoltheten? Mm. Att utföra sin profession på ett värdigt sätt, att lära sig, alltså en jurist måste läsa domen och göra en rationell, rimlig bedömning av vad domstolen har kommit fram till och inte på det här fixerade sättet försöka forcera igenom något, driva igenom någonting som inte är korrekt. Men här verkar ju den här åklagaren helt och hållet har fått fnatt, alltså blivit för känslomässigt investerad förmodligen i att vilja fåla till er. Mm. Istället för att faktiskt se att det här är ett yrke, det handlar inte om att man ska jävlas med människor eller till varje pris få en fällande dom. Det är inte det det handlar om att vara åklagare. Utan det handlar ju om att om du väcker åtal så ska du kan ju inte väcka åtal bara för skojs skull och se hur det går. Utan åklagare ska ju enligt praxis bara väcka åtal om det finns en mycket stor chans till fällande dom för att det inte ska missbrukas. Och om hon nu har gjort den bedömningen, hon har åtalat er och sen så har hon gått på en nit, då måste man ju som åklagare, utan om man inte har några tyngre argument här, acceptera att så ser rättsläget ut. Mm. Och där, återigen misstänker man ju då att rättsväsendet är fullt av människor med en politisk agenda som inte alls lever enligt Karl den 15 som hade som devis att land ska med lag byggas.
Jag tror det.
Utan de ser det här som ett sätt att tvåla dit människor de inte tycker om. Mm.
Absolut, och vi misstänker att det i vårt fall handlar mycket om, Gustav, att de vill gärna ha ett prejudikat mot just journalister.
Just det.
Så att vi får verkligen hoppas att det går vår väg i hovrätten också, för annars är det dåligt, inte bara för Ingrid och mig utan för journalistiken och den fria debatten i allmänhet.
Mm. Ja.
Det är ett annat fall, men för att återgå till Estonia, där har ni en journalistkollega som också åtalas ju, även om det gäller en annan sak.
Just det.
Det är ju prioriterat att dra honom inför rätta. Mm. Henrik Evertsson som han heter, det åtalas för
brott mot gravfriden. Ja, det är helt vansinnigt. Nu är du Ingrid, nu är vi på sluttampen här i december.
Nu är det december äntligen. Och när vi spelar in det här så vet vi fortfarande inte vem som egentligen kommer att bli den president i USA de närmaste 4 åren. De allra flesta är ju övertygade om att nu är det slut med Trump. Nu har Biden så gott som flyttat in i Vita huset. Och vad tror Gustav?
Ja, för 4 år sedan följde jag valet väldigt noggrant. I år har jag inte följt valet särskilt noggrant. Jag har legat ganska lågt. Mitt intresse har varit ganska svalt, även om jag alltid har hejat på Donald Trump. Även om jag tycker att han har svikit väldigt många vallöften. Hur kommer det gå nu? Eftersom jag är så pass dåligt insatt ändå i turerna fram och tillbaka, så är det svårt att komma med någon kvalificerad gissning. Så jag får nog bara, med reservation för att det kanske är en dåligt påläst gissning, så tycker jag att det ser väldigt mörkt ut för Donald Trump just nu. Om man diskuterar möjligheten att han är president här om några veckor.
Mm.
Men det kan ju vara så att, för att komma med ett positivt perspektiv, det kan ju vara så att Trump positionerar sig för saker som ska hända i framtiden nu. Kanske han bildar ett nytt parti. Det kanske är han som krossar USAs tvåpartisystem, för han är förmodligen inte välkommen i republikanerna. Han är ju avskydd minst lika mycket av sitt eget parti som av demokraterna.
Mm.
Kanske kan de vinna ett antal platser som senatorer från olika stater framöver. Trump kanske fortsätter med rallies när som helst. Och vem vet vad gör Donald Trump om 4 år? Det är omöjligt att säga, eftersom han är en så att säga, frispråkig och ganska yvig politiker. Så jag hoppas ju att vi inte har sett det sista av Donald Trump.
Det tror jag vi kan vara helt säkra på.
Precis. Men
Och det var ju positivt. Det var liksom tankar som vi faktiskt inte har haft innan. Jätteintressant det här med att han kan starta ett nytt parti och fortsätta med sitt politiska arbete. Och
det måste går ju sådana rykten redan nu att han har övervägt att dra igång ett parti i stort sett samma dag som han lämnar Vita huset, om han nu gör det.
Mm.
Typ The Trump Party, och sen drar han igång ett nytt rally i Montana för 20 000 personer.
Ja.
Alltså, det hade ju varit otroligt roligt att följa en sån resa där ett nytt tredje uppstickarparti kommer. Och visst, det finns ju libertarianerna i USA, marginellparti och så vidare. Men Trump skulle ju på allvar faktiskt kunna dra enorma skaror. Och det kanske inte handlar bara om partipolitiken, utan han kanske positionerar sig för sig själv, men även hela det konservativa USA för ett framtida scenario där staten bryts upp eller kollapsar på ett eller annat sätt, där enskilda stater kanske bryter sig ur USA. Alltså, vem vet, det kan ju vara så att Trumps facit kan utvärderas om 50 år.
Ja, absolut. Men jag tror ju att det fortfarande finns en chans att han kommer att sitta kvar, och att allt det vi har sett utspela sig nu är en plan. Alltså att Trump har låtit detta hända. Han visste exakt vad som skulle hända. Han hade kunnat se till att man inte fick använda de här rösträkningsmaskinerna. Han hade kunnat göra många saker. Men jag tror han var tvungen att sätta allt på ett kort för att en gång för alla visa hur ruttet systemet är. Och jaha, men nu har han ju förlorat, sista chansen var ju Supreme Court. Så nej, han spelar ju 5D-schack, denna superintelligenta människa. Så det han fortfarande kan göra när 6 januari, när de här rösterna ska räknas i kongressen, då är det ju nu flera delstater som har skickat dubbla uppsättningar röster. Därför att det är ju egentligen den lagstiftande församlingen som ska skriva under vilka. Men där har guvernörerna gjort det istället. Så då är det flera delstater som har skickat, nej det var vi skickar 20 röster på Biden. Jaha, men vi skickar 20 på Trump. Och då ska kongressen bestämma, och det är Mike Pence som sitter ordförande i senaten där de gör detta. Nu blev det rätt, va? Senaten, inte? Ja. Strunt samma.
Kongressen består av senaten och
representanthuset.
Representanthuset kontrolleras av demokraterna, det stämmer.
Ja. Och det är båda kamrarna som ska liksom rösta om det här eller räkna rösterna. Hur som helst så kan då det sluta med att kongressen säger nej. Vi har ingen tydlig vinnare, för att vi kan ju inte bestämma om vi ska ta de demokratiska eller de republikanska. Så deras röster går bort, och då kommer ingen av dem upp i 270 röster som är det man måste ha för att bli utsedd till president. Och då kommer det bli så att Supreme Court går in och bestämmer att varje delstat får en röst. Och exakt, då vinner Trump, för han har 26 delstater och Biden har bara 23.
Exakt, det där är ju reglerat i författningen, så det du precis nämnde, det stipuleras ju att varje delstat har då i det här mycket exceptionella läget som kan uppstå, har ju en röst var, och då kommer ju såklart Trump att vinna. Allt annat vore ju helt otänkbart om det här scenariot väl inträffar.
Ja.
Då kan man vara ganska säker på det.
Och jag tror det är så här, varför har han låtit det gå så långt? Jo, dels för att alla måste se det, men också för att röka ut förrädarna. Alla de nu som har gått ut så här, nej, nu får han faktiskt ge sig. Nu får han gå av. Nej, han har förlorat. Han är en dålig förlorare. Okej, okay, jag vet var du är. Jag tror inte det var en slump att Barr fick gå av justitieministern.
Nej, om det stämmer så lär vi nog få en hel del fall av det klassiska fenomenet omvändelse under galgen.
Ja.
Förmodligen inte i bokstavlig innebörd här, för så långt går väl inte Trump. Men bildligt talat, omvändelse under galgen.
Ja.
Och det ser vi ju tecken på även i Sverige när människor byter åsikt. Så det skulle ju vara oerhört fascinerande att få se ett sånt scenario.
Det skulle vara hur roligt som helst.
Jag hoppas att du har rätt, och jag vill inte sprida smolk i glädjebägaren här, men låt mig säga att jag är lite försiktig att tro på det här ändå.
Ja.
Men vi avslutar på det sättet, tycker jag, här, och hoppas in i det sista.
Ja.
Kort då, Gustav, innan vi pratar lite Fedelgate på absolutet. Vad innebär det, tror du, för Sverige och Europa om nu Biden blir president?
ökad krigsrisk i Mellanöstern. Ett väldigt oklart läge när man inte riktigt vet vem som styr i USA. Eftersom det inte är Joe Biden utan det är The Deep State som i praktiken kommer dra i spakarna. Mm. Förmodligen en återgång till tidigare amerikanska regimer, både republikanska och demokratiska, som har varit ganska lika varandra, som då har tagit sig rollen som världspolis och mycket annat. Mm. Så att det är nog negativt för Sverige på alla möjliga sätt att Joe Biden blir president. Och framförallt tror jag alltså att det är ett säkerhetspolitiskt hot om man tänker på att USA med så att säga mer klassiska amerikanska presidenter har ju ofta gjort sig kända som att deras största vilja är att leka världspolis, gå in i olika konflikthärdar och så vidare. Så att jag ser det som att det riskerar att bli ökade flyktingströmmar och mycket annat i Europa. Men det kanske är för tidigt att säga än, eftersom man inte riktigt vet så mycket om Joe Biden än. Alltså det är svårt att säga vem styr, vad kommer han gå till val på. Det har ju bara varit en anti-Trump-kampanj från början till slut.
Usch, ja, det är otäckt osäkert där. Men du, Gustav, jag snubblade över, vi har ju pratat ganska mycket i vår podd om Federalgate. Mm. Och vänt och ridit på det. Och igår tror jag det var så snubblade jag över ett väldigt kul klipp på YouTube på en kanal som en kille som heter Gustav Kasselstrand driver. Och vi ska se det här korta lilla klippet innan vi går in på själva Federalgate.
Och nu när Stoppa pressarna avslöjade det här så försökte alltså Federley att spela chockad. Men ganska snart så visade det sig att Federley kände ju till de här brotten, men han hade ändå fortsatt leva tillsammans med den här pedofilen. Federley sa att han mådde så dåligt. Han tyckte att det var så jobbigt allting. Och han fick ganska snabbt också mediernas sympati. Som gjorde det här till ett snyftreportage om Federley. Men inte om barnen som blev våldtagna. Federley fick istället bry ut sig om hur jobbigt allt det här var för honom. Och han fick väldigt stark sympati av hundratals människor inom det politiska etablissemanget i Sverige. Som gav sitt maximala stöd till Fredrik Federley. Men var Fredrik Federley egentligen förtjänt av någon empati? Låt oss ha saken klar för oss. Fredrik Federley är själv pappa till en 9-årig flicka. Pedofilen som han inledde en relation med är dömd för att upprepade gånger ha våldtagit en 9-årig flicka. Fredrik Federley, vill jag hävda, har alltså utsatt sin egen dotter för en extrem fara när han har inlett en relation med den här pedofilen. För pedofiler är kroniskt sjuka i huvudet. Pedofiler kan inte botas. Man sätter inte sin 9-åriga dotter i någon som helst kontakt med en pedofil. Utan pedofiler ska hållas på mycket långt avstånd från våra barn. Pedofiler ska sitta inlåsta i resten av sina liv. Det är där de hör hemma. Och låt oss också bara gå igenom hur medierna har hanterat det här. Låt oss jämföra med hur medierna hanterar valfri skandal inom Sverigedemokraterna. Vi kan ta till exempel järnrörsskandalen som omedelbart blev en fråga för Sverigedemokraternas partiledning. Man jagade Jimmie Åkesson dag ut och dag in och avkrävde honom ett svar på vad man tänkte göra åt den här så kallade skandalen som inte alls var särskilt allvarlig. Man lät knappast några sverigedemokrater som var inblandade i den här skandalen få prata ut om hur jobbigt hela det här drevet var. Eller varför inte Jimmie Åkessons spelande som blev en angelägenhet för hela svenska folket några dagar före valrörelsen 2014. Det är alltså värre att spela lite för mycket på internet än att inleda en relation med en pedofil, om vi får tro medierna.
Ja, ska du börja kommentera det, Maria?
Ord och inga visor. Nej, men du uttrycker Gustav här. Gå in förresten på Gustavs YouTube-kanal. Sunt förnuft med Gustav. Snart 10 000 prenumeranter nu, Gustav. Grattis.
Ja, får se.
Vad sa du?
Ja, vi får se när vi passerar 10 000. Ja. Det kanske vi har gjort när det här avsnittet släpps.
Ja, det kan det spännande. Gå in och följ Gustav på YouTube. Nej, jag håller med dig till punkt och pricka om det du säger. Alltså dels i det här att Federley då spelar offer och allting i deras Centerpartiets kommunikation handlar bara om att snyft vad det är synd om honom, inte ett ord om de verkliga offren och allt det här. Men också medias helt skeva, totalt skeva inställning till saker och ting i gemen. Du tog upp då liksom hur man har hanterat SDs skandaler som i jämförelse är betydligt mjäkigare än det här. Mm. Det är liksom två komponenter i detta som jag tycker är väldigt oroväckande, att Centern i och för sig och Fredrik Federley, att han försöker försvara sig med näbbar och klor och spela offer. Okej, det ligger kanske, det kan man kanske förstå att de gör det, att de tycker att de talar för sin egen sjuka mor, men att medierna agerar på det här vidriga apologetsättet.
Jag har ju fler exempel att ta upp egentligen i den här filmen som jag la upp. Men ta bara åtalet mot Peter Lundgren i Sverigedemokraterna. Alltså, Peter Lundgren är inte min favorit. Jag tycker han har svikit EU-frågan och allting. Men proportionerna. Mm. Att han har blivit lite, så att säga, på kanelen, som man säger. Det runt om fötterna och en blöt fest och spårat ur. Ja, det var inte snyggt. Ja, förmodligen har han ju då lagt sin hand på en kvinnas bröst. Det är osnyggt, men att det går upp till åtal och det blir rättegång. Och medierna hade ju julafton när det här briserade. Det kom ju precis före Europaparlamentsvalet. Mm. Sänkte säkert SD med ett antal 10 000, kanske 100 000 röster kan jag tänka mig också. Mm. Den koordinerade kampanjen från medierna att smälla upp det här som den största skandal som har inträffat. Samtidigt som Fredrik Federley då, som ändå lever med en dömd pedofil, dömd för grova våldtäkter, samtidigt som Federley själv har barn också. Mm. Och att det anses att Federley inte är ansvarig för det här. Han har ju utsatt sin dotter för en extrem fara, vill jag hävda. Och han är Europaparlamentariker, han har vetat om det här, han har fortsatt ha en relation med den här pedofilen. Så att alla som hävdar att Centerpartiet visst har utsatts för ett drev, vet inte vad de snackar om, för det är inte ett drev. Nej. När någonting pågår lite vid sidan av någon notis, kanske någonting längst bort i aktuellt sändningen efter 40 minuter så kommer en kort kommentar om att Federley har levt med en närstående som är dömd för brott, som man ofta bara. Man sa inte exakt vad det handlade om. Så visst, man har nämnt det för att man kan inte helt tysta ner det, men det har ju varit på ett väldigt milt sätt. Och man har, som jag sa i klippet också, låtit Annie Lööf och Centerpartiet hantera det här i lugn och ro. Mm. För att själva karaktären av ett drev, jag har ju varit många drev genom, det är ju att drev är extremt koncentrerat och man nöjer sig inte förrän man får se blod, så att säga. Man vill ha ett offer och man fortsätter tills man får besked av Annie Lööf eller av Fredrik Federley eller av den här pedofilen eller av någon annan. Stefan Löfven kanske kan i samarbete med Centerpartiet, alltså det är ju själva karaktären av ett drev. Ja. Men när någonting sprids ut i 2 veckor så blir ju aldrig anstormningen särskilt ansträngande, utan då får man tid, man får lägga ut sin linje. Annie Lööf får förbereda sig i lugn och ro. Det står inte journalister och bankar vid hennes dörr. Så att det här är ett utmärkt exempel på hur medierna hycklar. Just för att de tycker att Centerpartiet är ett ganska schysst parti. Och då vill de inte angripa dem för mycket.
Mm. Alltså vad vi har sett så är den enda tidningen som har gjort ett något sån här habilt jobb, mainstream media tidningen, det är ju Expressen. De har ju i alla fall kallat spade något sån här för en spade och varit lite kritiska och så här, men övriga har vad jag har sett, eller hur Inge, bland annat Aftonbladet försökt blanda bort korten något fruktansvärt och lägga det på den bogen. Han kan ju inte hållas ansvarig för vad någon annan har gjort. Mm. Men tänker du som jag där Gustav och även du Ingrid, att alltså, om du väljer att leva med en dömd pedofil så säger det någonting om dig som människa.
Exakt. Jag menar, vi vill ju gärna veta, vi svenskar, vilka vi vill veta om det är så att våra politiska företrädare som har valts i val, i det här fallet då Fredrik Federley som är Europaparlamentariker, vi vill gärna veta om vi har politiska företrädare som tycker det är okej att inleda relationer med pedofiler. Mm. För det säger ganska mycket om ditt omdöme. Mm. Det är sant att det är inte du som är dömd för pedofilbrotten. Man får vara tydlig här, Federley är inte dömd för någonting. Men det säger väldigt mycket om ditt omdöme. Mm. Och det är samma om du skulle flytta ihop med en mördare eller vad som helst. Vi vill veta sån här information. Och avslöjandet kommer från Stoppa pressarna som är ganska marginell jämfört med systemmedia, men det är de som gör jobbet. Mm. Och sen hakar systemmedia på. Men just det här med att en Europaparlamentariker skulle vara helt friskriva sig från kritik, det köper jag inte alls, för att det är väldigt relevant. Det tyder ju på vilka värderingar du har i ditt liv.
Mm. Men jag skulle säga att alltså väldigt mycket av förklaringen till att han har kommit så billigt undan, dels är det som du säger att journalisterna gillar Centerpartiet, de tycker att Annie Lööf är käck och sådär. Mm. Men det är framförallt för att han är homosexuell.
Ja, exakt,
därför
exakt.
Att de har fått en, alltså de sätts på pedestal, they can do no wrong. Mm. Och säger du det, då menar du alltså att alla bögar är pedofiler. Så att det är därför de inte liksom rör i det.
Exakt, och här måste man ju se den större bilden att Centerpartiet är ju ett parti som i årtionden nu för tiden har propagerat för ett samhälle helt utan normer, helt utan regler. All kärlek är bra kärlek, sex med barn är bra, pride är bra. Och det är klart att ett parti som inte kan sätta ner foten för vad som är acceptabelt och oacceptabelt i ett samhälle kommer att dra till sig störda människor som tycker att sex med barn är något vackert. All kärlek är bra kärlek, upprepar de lika frenetiskt som hela invandringslobbyn som upprepar att ingen människa är illegal. Och så att det blir ju ett politiskt problem, för det här är återigen inte bara ett enskilt fall, utan Centerpartiet och Fredrik Federley har profilerat sig i sådana här frågor. Fredrik Federley har ju själv varit CUF-ordförande, alltså för ungdomsförbundet, och tillhör ju den extremliberala falangen i partiet, så långt bort från det gamla landsbygdspartiet Centerpartiet som man kan komma. Så att det här ligger helt i linje med det som Fredrik Federley har propagerat för.
Men vad tror du, Gustav, kommer det bli några som helst konsekvenser av detta, eller kommer allting ihop bara utmynna i ett stort jasso?
Alltså, jag vet inte. Centerpartiet har ju inte kvar så många av de gamla väljarna. De blir färre och färre hela tiden. Och det här uppsvinget som Centerpartiet har fått sista åren, det är ju liberaler från Moderaterna som har flytt när Moderaterna har närmat sig Sverigedemokraterna. Mm. Så att det är ju inte så här sega gamla jordbrukare som har återgått till Centerpartiet.
De röstar på SD sedan länge.
Ja, det är klart att det finns en och annan som av tradition röstar på Centerpartiet. Men generellt sett så är ju väljarkåren i Centerpartiet väldigt liberal idag. Mm. Så det är möjligt att det inte får så starka effekter för Centerpartiet av den anledningen.
Det var en mätning nu som visade att de hade gått ner 2%.
Ja, det var Novus tror jag, som kom väl idag eller om det var igår.
Igår tror jag.
Ja, men då trodde ju deras analytiker att det hade inte med det här att göra, även om mätningen var gjord efter att Federlegate blev offentligt. För tittade man på väljarströmmarna till vilka partier de hade gått och så vidare, så såg det inte ut som att det här, då borde de ha gått till gruppen osäkra, men nu hade de gått till M och S tror jag analysen var.
Men jag tror nog ändå, alltså det finns få saker är ju så avskydda som just pedofilbrott. Och alltså jag tror nog ändå att även om, ja det är inte Federley som har begått brotten, men han har ju blivit tänd på en man som har våldtagit småflickor. Mm. Alltså det säger någonting om honom, om hans karaktär. Mm. Och jag menar, det är ju inte den enda pedofilen han har umgåtts med. Det är ju den här normannen där de har sprungit på en massa sexfester och sexklubbar i Bryssel. Och, alltså det är fyra stycken pedofiler mer eller mindre
nära honom. Det var Ursula som sprang på de här festerna.
Just det.
Det läs alter ego som man drar fram varje gång. Det var Ursula som var riktigt jag. Men sen såg jag nu att det är en annan Centerpartitopp, ordföranden i Tommelilla, som lever med en dömd pedofil. Det kom nu för en timme eller två timmar sedan bara. Så att det verkar som att det här kanske bara är toppen på isberget. Och det kanske är så att de som har börjat kalla Centerpartiet för pedofilpartiet kanske har mer rätt än de kunde ana.
Ja. Intressant.
Ja, hur som helst så håller jag med dig om, Gustav, som du är inne på i ditt i hela din video. Det vi såg var ju bara ett utsnitt, men att du menar på att det här är ett parti i moralisk upplösning. Så känner jag också, både vad det gäller Centerpartiet och Liberalerna. Att det, Liberalerna var ute och vevade, eller deras ungdomsförbund, om att vi skulle tillåta nekrofili. Och liksom en del av en större bild där man tycker att precis allt ska vara tillåtet.
Ja, visst. Det är ju...
Utom att vara rasistisk. Ja. Eller säga missaktande saker.
Exakt, om någon är... De jäkla människorna som säger någonting kritiskt om invandring, de ska vi slänga i fängelsen allihop.
Gärna nekrofili, men inte koranfotboll.
Nej.
Det är
förbjudet.
Och det är ju väldigt... Det här är ju inte liberalism, det här är ju värdenihilism. Det här är ju dekadens, moraliskt förfall bara. Det handlar om.
Sodom och Gomorra skulle man kunna säga.
Sodom och Gomorra, ja, för en biblisk referens. Det är, ja. Sodom och Gomorra inom den svenska politiken, det är Liberalerna och Centerpartiet.
Alltså jag måste berätta snabbt, för några år sedan så brukade jag ringa en massa samtal ihop med en lite galen researcher som tyckte det var jätteroligt att ringa och spela in folk, och så var jag med och lyssnade. Han var helt galen. I alla fall så ringde vi, så hade vi jättemånga samtal med just präster i Svenska kyrkan. Om, alltså för att få fram varför håller de på med sitt HBTQ-vurmande? Vad är det med det? Och liksom ringde först, va, ja, jag tycker det är så trevligt att ni är så bra på det här med Pride och ni är med det. Oh, ja, så vaggades de in i säkerhet och sen, men hur var det nu med det här med Sodom och Gomorra? Var det inte där att man skulle inte jag kommer inte ihåg, och du slängde på luren. Det är ju en av de viktigaste berättelserna, skulle jag säga, i Gamla testamentet om vad som händer. Och kom ihåg att Gud är väldigt nådig, för han som frågar Lot, är det väl, han frågar, ja men får jag rädda stan om det finns 50 rättfärdiga människor? Ja, hittar du 50 rättfärdiga människor? Ja, men tänk, ja, men 40 då? Och så går han ner, och så till sist är det 5 eller någonting. Om jag hittar 5 rättfärdiga människor, kan du då skona staden? Ja, säger Gud, det gör jag. Men han hittar inte 5, eller om det är en bara. Och så förstörs hela staden. Alltså det ligger så mycket visdom i den här berättelsen. Och vi lever mitt i Sodom och Gomorra.
Det blir ju så skruvat när Svenska kyrkan har försökt ta bort begreppet synd. Men kanske inte förlåtelse. Men synd och förlåtelse hänger ju ihop som ler och långhalm. Och du kan inte bara prata om förlåtelse och säga att det finns ingen synd längre, utan allting är okej att göra. För att det är ju det centrala i kristendomen, att alla syndar vi och alla kan vi få förlåtelse. Och Sodom och Gomorra är ju en central del av förståelsen av kristendomen. Så det blir ju så märkligt när våra nutida företrädare inom Svenska kyrkan eller kristendomen i stort ska komma på att Bibeln hade fel, eller de gamla herrarna, de gamla tänkarna, de hade fel, de hade inte förstått det här. Så vi har moderniserat det här lite. För att du tar liksom bort själva essensen, själva kärnan av vad kristendomen går ut på.
Det började ju redan för ett antal år sedan när de förnekade Satans existens. Att
det är en sak också. Alltså, kampen mellan gott och ont och så vidare. Ja. Och det finns ingen djävul, det finns inga dåliga handlingar. Det finns ingenting som bara gott och snällt hela tiden. Nej, det är inte det kristendomen går ut på. Utan kristendomen är inte alls så ska vi säga. Ofta så tror människor som inte påläst att det är så att säga, en mesig religion som säger att allting är okej och alla får göra precis som de vill. Det är absolut inte vad det går ut på. Om man sätter sig och faktiskt läser Bibeln så finns det mycket mer så att säga, kamp mellan gott och ont än vad man kan tro. Därför rekommenderar jag alla som ändå på något sätt är intresserade av kristendom, läs Bibeln. Läs inte Svenska kyrkans hemsida. Lyssna inte på Svenska kyrkans präster. Lyssna inte på Åke Bonnier eller allt vad de kan heta. Läs evangelierna. Börja med evangelierna. Och för att åtminstone få en inblick i vad kristendomen är. Sen är man kristen eller inte, är man mycket kristen eller lite kristen, det är personliga frågor. Men för att åtminstone veta vad det är som står där, så ser man hur mycket de har perverterat det här budskapet i dag, Svenska kyrkan. Och bland annat därför ska vi kandidera till kyrkovalet.
Just det.
Av detta av många olika anledningar, men det här är en av dem.
Ja. Men ja, och som du brukar säga, Maria, Jesus var ingen mesus.
Nej,
precis.
Nej, så är det. Exakt.
Då knyter vi ihop det här året 2020 och vi tackar Gustav så jättemycket för att du var med. Det blev ju mycket längre än vi hade trott, men jag tror att vi var så intressanta och roliga att tittarna och lyssnarna ändå kommer att gilla detta. Och vi ser fram emot ett spännande och trösterikt 2021. Har ni några avskedsord?
Det gör vi. Vi ser fram emot ett 2021 som är lite mindre strängt än vad 2020 har varit, tycker jag. Och jag vill önska Ingrid och Gustav och alla lyssnare och tittare ett gott nytt år och en god fortsättning. Mm.
Tack detsamma, Ingrid och Maria. Som jag sa i början, nöjet är på min sida. Det var ett väldigt roligt samtal att ha med er och jag tror och hoppas att alla lyssnare har uppskattat det också.
Ja, och Gud välsigne er allihop.
Gud välsigne er.
Hej då!
Hej då!